augusti 1964.
Det har varit en mellandag i Sydostasienkrisen, men i Washington har senatens utrikes- och försvarsutskott godkänt president Johnsons resolutionsförslag som ska ge honom vidgade befogenheter när det gäller att lösa krisen. Rapporter och kommentarer i Ekot. Inrikes. Mittendeklaration av Centerpartiet och Folkpartiet mot högerns inställning till ATP-fonderna. Det blir intervjuer med partiledarna, herr Hedlund, Olin och Hetsjö. Sist. 35% av SAS linjenät drabbas av det svenska flygstyrmans strejkhot. Nu TT.
Den amerikanska senatens försvars- och utrikesutskott antog idag med överväldigande majoritet en tvåpartiresolution som stöder de militära aktioner i Sydostasien som president Johnson beordrat. Senare godkändes resolutionen också av representanthusets utrikes- och försvarsutskott. Den enda som röstade mot resolutionen i senaten var den demokratiska senatorn Wayne Morse från Oregon som betecknade resolutionen som en krigsförklaring. Före omröstningen i senaten uppmanades de båda utskotten av utrikesminister Rusk att vidta sådana åtgärder att de kommunistiska staterna inte lämnas i något tvivelsmål om det amerikanska folkets enighet och beslutsamhet att försvara Sydostasien mot kommunistiska anfall. Försvarsminister McNamara sa att de åtgärder som hittills vidtagits för att öka Förenta staternas militära styrka i Stilla havet är tillräckliga för ögonblicket. Ytterligare förstärkningar kan dock snabbt sändas till krisområdet. Det bästa sättet att avskräcka från en utvidgning av kriget i Vietnam är att vara beredd på en sådan, sa McNamara. Kina förklarade idag att Förenta staterna med sina luftangrepp mot Nordvietnam gått över krigets tröskel. Aggression mot Nordvietnam betyder aggression mot Kina. De amerikanska flygangreppen är det första stegen i en plan på att utvidga kriget i Indokina, heter det i ett uttalande från den kinesiska regeringen, vilket uppges ha utarbetats vid ett nattlångt möte med de kinesiska ledarna. Det kinesiska folket kommer inte att förhålla sig overksamt utan sträcker ut en hjälpande hand, heter det vidare bland annat i uttalandet. Kina-regeringen klargör dock inte hur den tänker handla de närmaste dagarna och det sägs heller ingenting om eventuella kinesiska militära aktioner. Flera ambassadörer i Peking kallades idag till det kinesiska utrikesdepartementet för att få kopior av regeringens uttalande. De fick dock inte klarlagt vad som menas med uttrycket aggression mot Kina. Det nordvietnamesiska kommunistorganet karakteriserar idag de amerikanska flyganfallen mot Nordvietnam som en allvarlig krigsprovokation. Det nordvietnamesiska folket står enat och är fast beslutet att slå tillbaka alla angripare, skriver tidningen bland annat. Den engelskspråkiga Formosa-tidningen China Post uppger att de kinesiska kommunisterna håller på att koncentrera omkring 300 000 man i sydvästra Kina för att stödja Nordvietnam. Försvarsdepartementet på Formosa vill varken dementera eller bekräfta uppgifterna som tidningen säger sig ha fått från auktoritativa nationalistkinesiska källor. Vid nedrustningskonferensen i Genève kritiserade den ryska chefsdelegaten Svratkin och övriga kommunistiska delegater den amerikanska aktionen i Nordvietnam som betecknades som ett hot mot freden. Förenta staterna har påtagit sig ett mycket tungt ansvar, sa Svratkin, som ansåg att Förenta staternas aggressiva handlingar allvarligt komplicerat läget i Sydostasien och skapat risker för att konflikten ska sprida sig. Alla de kommunistiska talarna vid konferensen, med undantag av Rumäniens delegat, nämnde Tonkin Intermezzona i sina anföranden, men deras kritik var enligt uppfattningen på västmaktshåll anmärkningsvärt återhållsam. Den brittiska utrikesministern Butler är beredd att omedelbart flyga till Washington för överläggningar med president Johnson om händelserna i Sydostasien skulle fordra det, uppges det på auktoritativt håll i London. Butler skulle ha rest till Skottland ikväll men har skjutit upp resan ett dygn. De brittiska ledarna står hela tiden i nära kontakt med president Johnson. Inom brittiska regeringskretsar anser man i fråga om Tonkin-intermesserna att Förenta staterna begagnat sin rätt till självförsvar mot anfall på öppna havet. Också i London har man svårt att se motiven bakom de nordvietnamesiska anfallen. Förenta staternas repressalieåtgärder mot Nordvietnam har stärkt den franska övertygelsen om att enda möjliga lösningen av Indokina-problemet är en förhandlingsuppgörelse, uppger man idag i franska regeringskretsar. Malaysias premiärminister Abdulrahman uttalade idag sitt stöd för de amerikanska åtgärderna mot Nordvietnam. Generalsekreterare Tan togs idag emot av president Johnson i Vita huset. Den kongolesiske rebellledaren Gaston Soumialo talade idag i Stanleyvilles radio och sa att han var den nye Lumumba. Lumumba förutsade att någon som var starkare än han skulle fullborda hans verk. Den mannen är jag, sa Somjalo. Han uppmanade också regeringstrupperna i området att kapitulera till rebellerna och lovade att det skulle behandlas väl. I Leopoldville visste man idag inte om anförandet var inspelat eller om Somjalo själv verkligen befann sig i Stanleyville, där Lumumba på sin tid hade sitt starkaste fäste. Storbritannien har som svar på ett ryskt memorandum av den 13 juli inbjudit Sovjetunionen till överläggningar om hur en permanent FN-styrka ska upprättas och finansieras. I ett telegram till försvarsstaben rapporterar den svenska Cypernbataljonen fortsatta oroligheter inom sitt område. Bland annat har förekommit eldgivning med såväl pansarvärnskanoner som granatkastare från grekcypriotisk sida. Turkcyprioterna har besvarat elden med bland annat bazookas. Oroligheterna har varit koncentrerade till Penia-området, 3 kilometer sydväst om Katopyrgos på Cyperns nordvästra kust. Efter ingripande av den svenska Cypernbataljonens speciella larmkompani kunde eldgivningen stoppas. Även i staden Ktima i sydvästra hörnet av Cypern är läget spänt, närmast till följd av att grekcyprioterna stängt av vattentillförseln sedan turkcyprioterna vägrat betala för vattnet. Folkpartiledaren professor Bertil Ohlin och centerpartiledaren dr. Gunnar Hedlund förklarar med anledning av den senaste tidens debatt om ATP att deras respektive partier inte kommer att medverka till någon åtgärd som minskar tryggheten för pensionärerna. Uttalandet görs igen idag utfärdad gemensam kommuniké sedan de båda partiledarna överlagt om den politiska situationen. Vid ett möte idag för högerpartiets personal förklarade partiledaren professor Gunnar Heckscher att det starkt måste framhävas att högerpartiet inte kommer att medverka till någon åtgärd som minskar tryggheten för pensionärerna.
Utrikes- och försvarsutskott höll idag ett gemensamt sammanträde i Washington för att behandla den resolution som president Lyndon Johnson begärt och som går ut på att ge honom fria händer att i fortsättningen vidta de åtgärder i Sydöstasien som han anser nödvändiga för Amerikas säkerhet och för dess åtagande. Utrikesminister Dean Rusk och försvarsminister Robert McNamara vittnade inför de sammanslagna utskotten. Rusk förklarade att när resolutionen antas av kongressen så är det ingen tvekan om enigheten och kraften bakom Amerikas position. McNamara redogjorde för de förstärkningar som svensk i Sydöstasien och för hur de amerikanska styrkorna är grupperade. Endast den demokratiske senatorn Wayne Borsch från Oregon röstade emot resolutionen. Han anser att den innebär att man ger president Johnson carte blanche att förklara krig när han vill. Och krigsförklaringar, understryker Morse, ska enligt konstitutionen utfärdas endast av kongressen. Men trots Morse nej så kommer resolutionen förmodligen att senare idag antas med överväldigande majoritet i senaten. Peking bröt sent igår kväll sin tystnad kring de amerikanska flygräderna mot Nordvietnam. Man förklarade att Amerika gjort sig skyldig till överlagt angrepp. Och man tillade att kommunistkina är redo att ge aktiv hjälp till Nordvietnam om angreppen fortsätter. Amerika har gått över krigsgränsen, heter det i Pekings kommentar. Utrikesdepartementet i Washington tolkade givetvis detta som ett mycket allvarligt uttalande. Men man sa sig inte ha en känsla av att det innebär ett omedelbart krigshot. I amerikanska huvudstaden väntar man fortfarande på någon form av motaktion från den kommunistiska sidan. President Johnson står i nära kontakt med en stor stad av rådgivare. Även han idag är värd för den gästande FN-chefen utan. I vissa huskretsar säger man fortfarande att man bara kan spekulera om anledningarna till angreppen mot de amerikanska jagarna. Nordvietnam hade stora framgångar i gerillakriget till lands. Varför vidtog man plötsligt åtgärder som innebär att man ökar aktiviteten i luften och till sjöss om man är svagast? Den teori som har de flesta anhängarna är att Nordvietnam på Pekings order genomförde aktionerna den 2 och den 4 augusti för att få klara bevis på om Amerika inte bara var den påstådda papperstigen utan var redo att gå i krig i Sydöstasien. I så fall, säger man, så har man ju nu fått snabbt och klart svar. President Johnson och Amerika är redo att gå i krig om man tvingas till detta. USN har säkerhetsrådet inget sammanträde idag utan rådspresidenten Sivert Nilsen från Norge rådgör med samtliga medlemmar för att försöka finna ut om Nord- och Sydvietnam ska inbjudas till rådets fortsatta debatt. Sovjet föreslog igår i ett resolutionsförslag att Nordvietnam skulle inbjudas. Och Amerikas Adlai Stevenson sa något överraskande, inte nej till förslaget. Men han krävde att i så fall så ska även Sydvietnam få en inbjudan. Rådet sammanträder nu imorgon igen och allt pekar mot att ambassadör Nilsen då kan meddela att rådets majoritet anser att Hanoi och Saigon ska sända representanter till New York. Det skulle förmodligen innebära ytterligare några dagars väntan innan debatten kan fortsätta. Arne Thorén i New York, nu åter till Dagens Eko. till Stockholm.
Från Washington rapporteras att krisstämningen har lättat något, men att man alltjämt betraktar läget som allvarligt. Björn Allander.
Förenta nationernas generalsekreterare Tant mottogs idag i Washington på ett sätt som saknar motstycke. Där han stiger ur sin helikopter i Vita husets park mottogs han med hedersbetygelsen som tillkommer ett statsöverhuvud. Men soldaterna i hederskompaniet var inte vapen, utan istället 50 flaggor representerande de 50 amerikanska delstaterna. Inte heller förekom någon salut som ansågs mindre lämplig för en FN-chef. I sitt hälsningstal förklarade president Johnson att USA skulle uppfylla sina förpliktelser till FN och utlovade sitt fulla stöd åt världsorganisationen. Någonting som för generalsekreteraren måste ha känts angenämt efter hans relativt kyliga mottagande nyligen i Moskva och Paris. Tants besök har varit bestämt länge och har ingenting att skaffa med den nya krisen i Sydöstasien. Men givetvis är det den som kommer att uppta det mesta av tiden. Här i Washington vet man ännu inte vad Hanoi och Peking kommer att göra. Antingen vet kommunisterna inte själva hur de ska möta den amerikanska aktionen, säger man här, eller också är de inte ännu beredda för sitt motdrag och vill inte nu visa sina kort. Det är vad som ligger bakom Sovjetunionens inlägg i säkerhetsrådet igår, anser man här. USA har ingenting emot att representanter för Nordvietnam får uppträda inför säkerhetsrådet, under förutsättning att också Sydvietnam kan sända delegater till förhandlingarna. På sina håll hoppas man att kanske kunna få upp hela frågan om Sydöstasien i säkerhetsrådet. I den händelse har Norge och Peking skulle vara beredda att gå med på en uppgörelse av något slag. Av det skälet kan generalsekreterare Tams besök här bli betydelsefullt. Man tror att FN kanske skulle kunna göra en insats för att stabilisera läget i Sydöstasien. Inte genom sin egen kraft utan genom att utgöra ett forum för tankeutbyte mellan de berörda länderna. Men ingen lösning är tänkbar utan Sovjetunionens medverkan. Det är man medveten om här. Men man vill inte utesluta att det nu kan ligga i Moskvas intresse att verka för en avspänning eller i varje fall att försöka vinna tid. Men medan USA hälsar FNs generalsekreterare med ett hederskompani utan vapen är den sjunde flottan i larmberedskap. Flygplan och fartyg med materiel och trupper är på väg i Sydöstasien för att möta varje tänkbart kommunistiskt motdrag. Bombningen av flottbaserna i Nordvietnam var en begränsad aktion, men ett klart maktspråk avsett att göra klart för alla att USA inte är en papperstiger som det brukar heta i Peking, utan världens mäktigaste militärmakt, beredd att gå till krig för att skydda sina intressen i Sydöstasien, men också beredd att förhandla om en kompromiss. Vilket president Johnson idag kommer att understryka för generalsekreterare Tan. Samtidigt pågår av allt att döma intensiva militära förberedelser i Nordvietnam och södra Kina. Dessa drag är Peking och Hanoi. Och trots att krisstämningen här har dämpats något idag är man alltjämt medveten om att läget är allvarligt. Här är Björn Allander i Washington, nu åter till nyhetsredaktionen i Stockholm.
Som ger en hemmakommentar. Här är T.G. Wickboms syn på det aktuella läget.
Ja, det verkar ha varit en mellandag efter den våldsamma spänning som utlöstes av krigshandlingarna i Tonkinbukten. Och i avvaktan på att vi ska få klarhet i om krisen ska fortsätta mot en verklig kulmen eller om den ska kunna sjunka tillbaka till sitt forna tillstånd av permanent men ändå något dämpad och behärskad oro. Den avgörande faktorn där idag, det tycks man ju vara ensam på olika håll runt om i världen, det är förstås Kina. Och vad Kina verkligen har i påsen, det har väl inte blivit så värst mycket klarare av de skenbart så oförblommerade officiella uttalandena från Peking idag. Det gäller nog också de uppgifter om militär uppladdning i Sydkina, områdena i Nordvietnams närhet, som har synts igår och idag. Det kan naturligtvis vara riktiga, och det är väl i och för sig långt ifrån orimligt att beredskapen stärks i grannskapet av en sån krishärd. Men det behöver i och för sig inte vara någon offensiv beredskap. Och de uppgifter som föreligger kommer från delvis ganska grumliga källor. Politiskt står man som sagt inte heller på särskilt säker mark när det gäller att bedöma Kinas avsikter. Det är mycket sabelskrammel i Pekings uttalanden idag. Amerika påstås ju ha gått över krigets rand och Nordvietnam betygas åter full och obrottslig kinesisk solidaritet. Men där finns vändningar och tonfall som snarare får tolkas som varnande än som olycksbådande. Med andra ord, det är fortfarande fullt möjligt att Kina inte bara vill begagna en förevändning för att ge sig med i spelet i full skala, utan kanske snarare tvärtom, att det liksom i Koreakrigets första skede försöker avvärja att själv bli öppet indraget i kriget genom att ge klart besked om konsekvenserna av något sånt. I så fall är dess uttalanden idag av samma innebörd i själva verket som den amerikanska repressaliebombningen igår. En varning för lek med elden. Och då finns det väl möjligheter att friktionen ska kunna dämpas. Men eldfängt är det så det förslår. Och friktion av det här slaget brukar ju ofta ohjälpligen driva upp temperaturen till sprängpunkten.
Och nu tar vi ett hopp från augusti 1964 till februari 1968.
Personalförband intog idag polisstationen i en av Saigons yttre stadsdelar. Personalen på polisstationen hade enligt Saigonpolisens högkvarter dragit sig tillbaka för att inte genom eldgivning vålla onödiga förluster bland civilbefolkningen i det tätbefolkade området. Några timmar senare utsattes FNL-styrkan som uppgick till omkring en bataljon för helikopteranfall. Den stadsdel där den intagna polisstationen ligger gränsar till kinesstaden Cholong som delvis befinner sig i FNLs händer. Enligt den franska nyhetsbyrån AFP befinner sig alltjämt omkring 500 FNL-män i Saigon. FNL har också full kontroll över den gamla kejsarstaden Hue, uppger en amerikansk tv-reporter. Vid den amerikanska marinkårsbasen i Khe San har nu de nordvietnamesiska styrkorna börjat dra sig tillbaka sedan deras anfall mot basen i morse misslyckades. De nordvietnamesiska förlusterna anges på amerikanskt håll till 100 man, medan de egna förlusterna betecknas som måttliga. Förenta staternas biträdande utrikesminister för fjärran östernfrågor, William Bundy, sa i en tv-intervju idag att det ännu inte finns någonting som tyder på att Nordkorea är berett att frige besättningen på underrättelsefartyget Pueblo. Bundy gjorde detta uttalande med anledning av uppgifter från Sydkoreas huvudstad Seoul om att Förenta staterna och Nordkorea skulle ha nått en principöverenskommelse om frigivning av de 83 besättningsmännen på Pueblo. Det finns inte någon som helst grund för dessa uppgifter, sa Bundy. Nordkoreas regeringschef Kim Il-sung beskyllde idag i ett budskap till den 20-årsjubilerande nordkoreanska folkarmén Förenta staterna för ohöljt aggressiva intriger mot Nordkorea.
Som ger amerikanerna tungt vägande nackdelar i striden vid Khe San. För det första så är de numerärt underlägsna. Exakt hur många amerikaner som finns i Khe San är en militär hemlighet, men även om de i stor säkerhet är fler än de 5000 man som vanligtvis uppges, så är de långt färre än på den omringande sidan. Två nordvietnamesiska divisioner, det vill säga cirka 20 000 man, står alldeles intill basen, och ytterligare minst en division är grupperad i närheten, enligt den amerikanska underrättelsetjänsten. Vädret ger också amerikanerna problem. Telegrammen idag talar om dimma. Det är den vanliga vädertypen i Sydvietnams berg den här tiden på året, och dimman hindrar givetvis USA-flyget att verka med full effektivitet. Slutligen så försvarar amerikanerna Khe San med marinsoldater. Det är trupper som utbildats för kustinvasion och inte för infanteristrid i bergstrakter. Bland USA-militären i Sydvietnam räknar man med nya attacker från motståndarna den närmaste tiden, trots över hela Sydvietnam, trots president Chiu's deklaration att ryggraden i fiendens offensiv brutits.
Chefen för det amerikanska underrättelseväsendet i Sydvietnam, general Philip Davidson, har sagt att en andra offensiv från FNL och Nordvietnam över hela Sydvietnam kan komma när som helst. Fienden har ännu inte utnyttjat hela sin kapacitet. Mycket tyder nu på att den offensiven håller på att inledas. I Saigon har nya strider blossat upp, bland annat har en FNL-styrka intagit en polisstation och anfallit ett av polisens högkvarter i det centrala Saigon. I den kinesiska delen av staden har FNL-gerillan bitit sig fast ordentligt och öppnat eld mot sydvietnamesiska trupper som nu inlett ett artilleribombardemang av stadsdelen. I den gamla huvudstaden Hue håller FNL fortfarande stora delar. Amerikanska och sydvietnamesiska trupper utkämpar blodiga gatustrider för femte dagen i rad, och FNLs positioner har attackerats med flyg och artilleri, men ännu vajar FNL-flaggan över den gamla stadens citadell. Bo Karlström, New York.
Sydvietnams vicepresident Cao Ky sa idag att man ska bilda en civil milisstyrka för att hindra FNL-aktioner i städerna. Det får ses som ett försök av Saigon-regeringen att mobilisera civilbefolkningen, som gerillan ju gjort intensiva och delvis framgångsrika försök att få på sin sida i samband med den sista veckans strider i Sydvietnams städer. Ky sa också att man tänker kalla in ytterligare 58 000 man till regeringsarmén som nu räknar 600 000 man i sina led. Presidenten Nguyen Van Thieu har yttrat sig om den avrättning av en FNL-officer som Sydvietnams polischef general Luan förrättade på öppen gata i Saigon och som visats i bild både i Europa och USA. Jag har gett polisen och militären order att inte tillgripa så här brutala metoder, sa Thieu och tillade att hur ska man kunna kontrollera sina känslor när man befinner sig mitt i stridens hetta.
Och för den sammanfattningen svarade Olle Stenholm.
Och så den 24 januari 1973.
Dagens eko, vapenvila i Vietnam efter nära 5 års förhandlingar. Det är dagens stora nyhet. Avtalet skrivs under nu på lördag. Men glädjen är inte ogrumlad. I Sydvietnam vet man att freden ännu är långt borta. Vi ägnar större delen av den här förlängda ekosändningen åt rapporter, intervjuer och kommentarer kring Vietnamavtalet.
All amerikansk militär personal ska däremot dras bort och alla amerikanska krigsfångar friges inom 60 dagar efter det att vapenvilan har trätt i kraft. Saigon-regeringens och FNLs styrkor ska bli kvar i de ställningar de håller. En internationell konferens föreslås sammanträda inom 30 dagar för att bekräfta och garantera stilleståndsöverenskommelsen. Till konferensen inbjuds Frankrike, Kina, Sovjetunionen och Storbritannien och de 4 länder som ska ingå i den internationella kontrollkommissionen, alltså Indonesien, Kanada, Polen och Ungern. Kontrollkommissionens personal ska uppgå till sammanlagt 1160 man. Både Saigonregeringen och FNL ska tillse att trupper, militära rådgivare, vapen och annan krigsmateriel inte införs i södern. USA ska dock ha rätt att ge Sydvietnam bistånd med återanskaffning av militär utrustning. Avtalet fastslår det sydvietnamesiska folkets rätt till självbestämmande. Saigonregeringen och FNL förbinder sig att sträva efter nationell försoning och endräkt. Ett nationellt råd bestående av 3 parter ska genom enhälliga beslut bland annat organisera fria allmänna val. Demarkationslinjen mellan Nord- och Sydvietnam betecknas som provisorisk och en återförening ska ske endast med fredliga medel. Beträffande Laos och Kambodja säger avtalet att alla främmande trupper ska dras tillbaka, liksom all militär utrustning. Den amerikanske fredsförhandlaren Henry Kissinger förklarade på sin presskonferens i Washington strax efter det att avtalstexten hade offentliggjorts att en formell vapenvila i Laos inom kort kan vara färdig att underteckna. Han tillade att ett stillestånd troligen också blir verklighet i Kambodja. De regeringar som har deltagit i Paris-samtalen har enats om att Laos och Kambodjas neutralitet och självständighet ska respekteras. Nordvietnams fredsförhandlare Le Duc Tho förklarade ungefär samtidigt på sin presskonferens i Paris att fredsavtalet är en stor seger för det vietnamesiska folket. Han försäkrade vidare att avtalet inte innehöll några hemliga eller underförstådda villkor om att de nordvietnamesiska styrkorna skulle dras bort från Sydvietnam. Fredsöverenskommelsen ska undertecknas på lördag vid 2 skilda ceremonier i Paris, dels av de 4 regeringarna i Paris-samtalen, dels av USA och Nordvietnam ensamma. Sydvietnams president Thieu betonar att den vapenvila som undertecknas på lördag inte är detsamma som varaktig fred. Det är en överenskommelse om vapenvila, varken mer eller mindre, säger Thieu. Strider rapporteras idag från stora delar av Sydvietnam. Bland annat anges svåra förluster för bägge sidor vid sammandrabbningar strax utanför Saigon. FNL-styrkor har enligt Saigon-kommandot det senaste dygnet genomfört närmare 100 anfall i Sydvietnam. Det amerikanska flyget har utfört 440 räder, därav ett 80-tal med tunga B-52-plan. De tusentals minor som USA har lagt ut längs Nordvietnams kust och vattenleder ska amerikansk militär personal börja föra bort eller förstöra så snart som möjligt när vapenvilan har trätt i kraft. Det framgår av ett protokoll som har lagts till stilleståndsavtalet. Utrikesminister Krister Wickman säger i en kommentar till fredsavtalet att vi står inför ett viktigt steg till ett fullständigt oberoende Vietnam, men att det är en svår väg kvar. Det blir en oerhört hård politisk kamp mellan parterna i Sydvietnam, och den striden kommer att föras med militära medel, säger utrikesminister Wickman. De svenska politiska partiledarna uttrycker glädje och lättnad över att en uppgörelse har träffats och förhoppning om att uppgörelsen ska leda till en varaktig fred i Vietnam. Samtidigt understryker man att ett långvarigt återuppbyggnadsarbete nu förestår i de krigshärjade områdena. De internationella hjälporganisationerna är nu beredda att snarast inleda återuppbyggnadsarbetet i Vietnam. Det svenska biståndsorganet SIDA sänder en delegation till Nordvietnam så snart som möjligt. Vad gäller hjälpen till Sydvietnam ska SIDA avvakta den politiska utvecklingen där. Det internationella Röda Korsets insatser för de tre första månaderna beräknas kosta 60 miljoner kronor. Svenska Röda Korsets generalsekreterare Olof Strå, som är samordnare för de internationella hjälpinsatserna i Vietnam, är nu i Genève för att förbereda hjälpen. Rädda Barnen planerar att bygga upp barna- och mödravården i Nordvietnam, och Lutherhjälpen väntas skänka 3 miljoner kronor under ett första skede av hjälpinsatserna i Vietnam. En penninginsamling ska göras i Sverige för återuppbyggnad och utrustning av det bombade Bach Mai-sjukhuset i Hanoi. De fem riksdagspartierna har enats om att ställa sig bakom insamlingen.
And I may on this occasion also point out that while the North Vietnamese are the most difficult people to negotiate with that I have ever encountered, when they do not want to settle, they are also the most effective that I have dealt with when they finally decide to settle. So that we have gone through through peaks and valleys in these negotiations of extraordinary intensity.
Nu kan jag också säga att nordvietnameserna är de svåraste att förhandla med som jag någonsin träffat på, sa Henry Kissinger. Och de är också de mest effektiva jag har haft att göra med när de bestämt sig för att de vill göra upp. Det har gått upp och ner under förhandlingarna, sa bland annat Henry Kissinger på den här presskonferensen. I Paris har Le Duc Tho, Hanoi-diplomaten som tillsammans med Henry Kissinger förhandlat fram ett fredsavtal, just hållit en presskonferens. Vår Paris-korrespondent Knut Stålberg följde presskonferensen, och han har också träffat utrikesministern i Sydvietnams provisoriska regering, Madame Binh.
Alla väsentliga punkter i avtalet från oktober har bevarats, konstaterar man, både inom FNL och på nordvietnamesiskt håll. Och både för Madame Binh och för Le Duc Tho innebär avtalet en seger. Le Duc Tho inledde också sin presskonferens här idag med att applådera avtalet och uppmana alla att dela vietnamesernas glädje idag. Bombningarna över Nordvietnam och alla B-52-erna har inte fått oss att ändra vår hållning, underströk man också här. Vi har bevarat allt väsentligt från avtalet i oktober. Inga eftergifter har gjorts från nordvietnamesiskt håll rörande några viktiga principiella frågor. Det är också Madame Binh, såsom varande utrikesminister i den provisoriska revolutionsregeringen, som kommer att sätta sitt namn under avtalet här på lördag. Och göra det med samma rätt som Saigon-regeringens Tran Van Lam. Vad Thieu i Saigon har för uppfattning spelar där ingen roll. GRP och den provisoriska revolutionsregeringen har officiellt erkänts och finns också med i avtalet som en regering. Vad som bevarats från avtalet i oktober är också att den demilitariserade zonen erkänts som en provisorisk militär skiljelinje och inte en politisk gräns. Det nationella rådet för endräck och försoning finns fortfarande kvar som en trepartsorganisation med samma funktioner som tidigare. Det är inte utsagt i det nya avtalet att det ska ha en politisk struktur. Det omdebatterade ordet från den förra skrivningen har fallit bort. Men uppfattningen om hur den nya trepartsorganisationen ska tolkas är en fråga som är öppen mellan Saigon och PRR. Den andra diskuterade frågan, som enligt Henry Kissinger ledde till att förhandlingarna bröt ihop i december och som gällde avtalets övervakare, där USA krävde 5000 man och Hanoi 250, har fastställts till 1100 man. Så fort avtalet är undertecknat och eldupphör trätt i kraft ska parterna i Sydvietnam komma tillsammans för att reglera de inre politiska frågorna i Sydvietnam. Avtalet mellan Kissinger och Duc Tho, som kommer att undertecknas av alla fyra parterna, är det kompletta avtalet. Och det finns inga andra hemliga protokoll, förklarade eller Duc Tho på presskonferensen här. Knut Stålberg, Paris.
Vi har fått kontakt med Magnus Faxén, som just kommer från Henry Kissingers presskonferens i Washington. Och här i studion sitter Lars Gunnar Erlandsson, som också har följt presskonferensen via en radioledning.
Ja, det är uppenbart att det som Knut Stålberg nu refererade om avtalstexten, det är också sådant som Henry Kissinger har gått in på i sina kommentarer till avtalet. Magnus Faxén, du som har följt de här förhandlingarna från Washingtons horisont, vad är de mera allmänna ordalagen som du skulle vilja fälla om det här, den här avtalstexten?
Ja, det är ju uppenbart tycker jag när man lyssnade till Kissinger nu att han var mycket återhållsam. Det var inget tal om en amerikansk seger. Men Kissinger gjorde ju ingen hemlighet av att det är inte säkert att en fred uppnås bara därför att man har skrivit in ett antal villkor för fred i ett avtal. Utan han sa att förutsättningarna för att denna vapenvila och denna fred ska kunna hålla är att...